satt och spelade ikväll, igår kväll en massa på gitarren och spelade en massa annat också. Men i alla fall satt i några timmar. Och sen när jag kände att det var här, nu orkar jag inte. Så då bara sista runden eller någonting, så gick en sträng sönder på gitarren. Och det var ju lite dumt, för tänkte jag. För det började snurra. Oj, vad ska jag få tag på en sträng nu? För jag, det var A-strängen då. Och jag hade ett paket med strängar. Och den enda strängen som saknades var just A-strängen. Så det var liksom den enda strängen jag inte hade på lager. Så tänkte jag så. Ja, imorgon är det söndag. Inga affärer öppna. Och på måndag så jag kan ju inte ta mig någonstans då. Och så sen blir... Och mamma kom inte hem förrän på tisdag. Och då hinner jag inte öva någonting. Bara massa problem och så. Men i alla fall så... idag då. Så tänkte jag så här... vill jag ju spela med. Men det är lite jobbigt att spela utan avsträng. Så då tänkte jag... Nu tar vi av den gamla basen. Som har stått där nu. Den var väldigt dammig bara. Så... börja spela på den. Kommer pappa förbi. Börjar han haka på. Så sitter vi där och spelar ett bra tag. Och sen när vi är klara då, så säger jag det här, klagar jag lite över att... Eller han undrar då, för jag spelar bas. Så var det så att när jag gått sönder avstängen. Och då sa han... men jag ska inte hamsta imorgon. Så du kan ju hänga med. Ja. Och då... kommer på också, ja men då kan vi också hämta min gitarr som också är i Halmstad då, som egentligen mamma skulle ta, men det skulle bli väldigt tajt med henne på tisdag då. Så ja, då fixade det. Blev det fixat. Så kommer man hit och så frågar Hasse då det första: du får spela bas idag. Ja, precis. Det, så har jag liksom varit hemma och övat på det i 2 timmar, något som jag inte har gjort på hur länge som helst. Så ja, det bara faller på plats, grejen.
Ja, det är
tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne: vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du hemma? Hon svarade: din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja. Då sa han: gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner, häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Då gick hon ifrån honom sedan hon hade stängt igen dörren om sig, och sina söner bar det fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner: ge mig ett kärl till. Men han svarade henne: det finns inte något mer kärl. Då stannade oljeflödet av. Hon gick och berättade detta för gudsmannen. Han sa det: gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Det var väl ett härligt under som skedde här. Vi har hört om under förut här ikväll. Och ledning och Guds barmhärtighet. Men jag tänkte på detta som Elisa sa här till den här kvinnan: vad har du hemma? Och jag tror att Herren vill välsigna det vi har hemma. Och han vill ta hand om den utrustning som vi har fått var och en. Om du är ung eller äldre. Kanske det kan komma svåra stunder och vi tycker att ja, tänk mig att gå som den, tänk mig att kunde spela som den eller göra sådana saker som den kan göra. Men jag kom att tänka på det här bibelstället idag. Herren vill ge sina välsignelse just till det du har hemma, det du har inne i dig. Så det blir ett underbar välsignelse. Det har varit ett underbar välsignelse för den här kvinnan och för hennes söner. Det här där du lever, kan man nästan säga, du skulle bli slavar hans. Och likadant är Herren idag. Han vill möta oss var och en och fylla våra behov med sin härlighet. Tack kära Jesus att vi får behöva talas om att du gör under idag. Tack Jesus att vi behöver talas om att du har gjort under fordon i veckan som har gått, Herre, och för länge sedan. Och det står att du är densamma igår och idag och så och i evighet. Nu tackar vi dig för att du är densamma här ikväll och vill välsigna oss. Tack för den heliga andes olja. Tack att den flödar. Den stannar inte av, Herre, när vi har tomrum kvar i vårt innersta som behöver ännu mer av dig. Välsigna fortsättningen av detta möte i Jesu namn.
Ja, det var härliga vittnesbörd idag. Tack Birgitta, tack Emanuel, tack Johan. Det är härligt när Gud samordnar saker på ett sådär fantastiskt sätt. Alltså, jag var lite bekymrad för att Daniel inte skulle komma idag. Men Gud hade ju allting under kontroll. Så att allting faller på plats. Ibland så förstår vi inte Guds vägar när det händer saker. Varför avsträngningen skulle gå. Alltså, Guds plan med detta, det vet jag inte. Alltså, men när man ser det i backspegeln så kan man se att Gud lägger allting till rätta och får saker att fungera i våra liv. Det är fantastiskt att se. Vi ska tala om att Jesus kommer tillbaka. Vi ska läsa ifrån Matteus evangelium. Matteus 24 ska vi läsa. Vi ska läsa ett ganska långt sammanhang. Från den 29 versen till den 42 versen. Rubriken är Människosonens återkomst. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämna sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens ankomst. Så människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting. Förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Nu ber jag dig, Jesus, att du ska välsigna ditt eget ord. Jag ber att du ska mätta dig med din helige ande. Därför vill vi vara nyfikna på din tanke här ikväll. Bara det här. Därför ber jag dig, låt din ande få leda det jag ska förmedla idag, Herre. Jag ställer mig till ditt förfogande under din ledning. I Jesu namn. Amen. Vad händer i den här världen idag? Det händer ganska mycket. Alltså, vi har väl aldrig haft så många nyhetssändningar som vi har nu. När jag växte upp så, hemma i mitt hem, så var det viktigt med nyhetssändningar. Alltså, man skulle titta på Aktuellt eller Rapport, och man skulle följa med och man skulle titta på vad som hände i världen. Det finns inte bara Aktuellt och Rapport, utan det finns nyheter i alla reformer. Och alltid kan man få tag på färskaste nyheter. Och det är alltid så att när nyheter kommer så måste man granska källan och se, är det här riktigt? Kan det här stämma? Är det här sant det som sägs? I och med att det kan komma från var håll som helst idag. Men när man lyssnar på olika nyhetsmedier från olika håll, så finns en samstämmighet idag som är stor inom vissa områden. Det alla är mycket, mycket ensam idag, det är att miljöpåverkan ifrån oss människor är total i den här världen. Alltså, vi har missbrukat vårt mandat att leda den här skapelsen och att styra över skapelsen, och burit oss väldigt, väldigt dumt åt och nyttjat resurserna på ett mycket, mycket oansvarigt sätt. Nu talar man om att en tredjedel av alla världens arter riskerar att utrotas inom 30 år. En tredjedel av alla världens arter. Oj, hur är det möjligt? Ja, därför att vi har burit oss väldigt dumt åt. Därför att människan inte tänker sig för. I min barndom så åt man fisk ofta därför att det var billigt. Alltså, fisk var ju inte rikemansmat. Man gick inte ut på restaurangen och åt fisk, utan då åt man någonting annat. Men idag är det dyrt med fisk. Man går på restauranger, fina restauranger, rena fiskrestauranger, och köper fiskrätter idag. Varför då? Varför har det blivit så? Jo, därför att våra hav har förändrat utseende under de här årens gång. Jag vet, jag läste på internet då. Jag har inte studerat källan speciellt väl, men det står så här. Man har forskat på det här med torsken. Vad det är som har hänt med torsken. Och man har sett att under de senare åren så har torsken börjat leka allt tidigare. Alltså, den har blivit könsmogen tidigare än förut. Vad är det för någonting? Ja, forskarna tror att det är miljöpåverkan, att det finns en stressfaktor som gör att utvecklingen går snabbare för torskarna idag än vad det har gått tidigare. Vad är det som händer i vår värld idag? Jo, vi håller på att sabotera hela vår miljö fullständigt. Och nu börjar människor vakna upp. Nu börjar medierna, Aftonbladet och Expressen eller tv. Nu börjar man göra reklam för sig själv, att man är miljömedveten och man ska slå ett slag för den här världen och miljön. Ja, det är ju jättebra. Jag är rädd ibland att det är mer reklamgippor omkring det hela för att man ska dra läsare och tittare än vad det är äkta miljötänkande. Vad finns det mer som man rapporterar om på nyheterna? Ja, det går väl inte en enda dag utan att vi hör något om Mellanöstern. Hur många har dött i Irak idag? Hur många är sönderbombade i Afghanistan idag? Vad är det som har hänt på de palestinska områdena? Vad har hänt i Israel? Det är varje dag som någonting rapporteras från det här området. Och oftast så finns det en liten stat som är i centrum. Och det är staten Israel som står i centrum för hela världen. Alltså det vore ungefär som om Danmark var i centrum för all nyhetsbevakning. Och det är det ju inte. De allra flesta människor i världen vet inte om vad Danmark är för någonting. Inte Sverige heller. Man vet att det är ett land norrut. Men staten Israel vet de allra flesta till vad det är för någonting. Och det som hände 1948, när staten Israel bildades, det var Guds under. Att staten Israel kunde bildas och att judarna fick ett land att återvända till, det var ett Guds under. Därför Bibeln talar om att så skulle bli. Bibeln talar om att Israels barn skulle få återvända hem igen. Det började 1948 och har sedan fortsatt. Och då återvänder fortfarande människor hem till Israel. Men Israel är i centrum och är hotat ifrån alla håll. Alltså de har inte stöd från ett enda grannfolk. Om vi översätter det här och tänker oss att det vore Sverige istället, så skulle vi vara hotade från Norge. Vi skulle vara hotade från Finland. Vi skulle vara hotade från Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tyskland. Och även England antagligen, för de ligger nära nog att tycka illa om oss. Jag sa inte Danmark, naturligtvis. De skulle ju köra över bron med stridsvagnar för att de tyckte illa om oss. Alltså att vara hatad ifrån alla i sin omgivning. Jag menar, vi åker till Tyskland och shoppar eller åker på semester. Det gör man inte i Israel. Man åker inte över till Jordanien och semestrar lite grann. Det funkar inte. Överallt är staten Israel hotad i sin närmiljö. Vad är det mer som man kan se när man tittar på nyheter? Jag som kristen, jag ser att det är en sekularisering på gång. Man avkristnar det här landet bland annat, men också andra länder och hela västvärlden håller på att avkristnas. Och man gör det medvetet. Det finns en medveten strategi från statsmakter idag att sekularisera. Därför man vill inte ha något religiöst inslag. Man vill inte att kyrkan, församlingen ska ha något inflytande över staten idag. Staten och kyrkan var ju ett tidigare när det gällde svenska kyrkan. Idag är det inte så. Man delar på det allt mer. Och man blir mycket mer tydligare och tydligare med. Man har ingenting med något annat att göra. Och regelverk som tidigare varit grundade på de kristna värderingarna luckrar man upp och upplöser så småningom det ena efter det andra. Varför gör man det? Ja, därför att det ligger en strategi i att avkristna och sekularisera det här landet. Vi ser också konsekvenserna av vad detta ger för någonting. Jag som kristen, jag kan se att synden breder ut sig allt mer. Jag kan se att det som människor fördjupar sig leder in i synd allt mer. Och människor går med öppna ögon och ibland med ett stort leende rakt mot ett evigt fördärv. Det är kusligt. Jag kan också se att världen är råare och kallare. De kristna värderingarna är att ta hand om, att värna om, att bry sig om, att stanna upp, att räcka en hand. Det finns inte i den här världen idag. Utan istället är det, ja, jag trodde ju att jag skulle få betalt för att jag var morsa på stan. Eller att jag var föräldravandrare. Jag trodde ju att jag skulle få någon ersättning för det. Men kommunen är så snål så jag får ingenting. Det här hörde man inte förut. Man hörde inte samma tongångar förr. Men idag är det mycket mer på det sättet. Den sista delen jag vill stanna vid är teknikutvecklingen. Alltså det händer lika mycket nu, går lika fort framåt som det har gjort de senaste 100 åren. Man tyckte ett tag att nej, men nu kan vi inte nå längre. Nu kan vi inte komma längre när det gäller teknikutvecklingen. Nu har vi nått så långt vi kan. Och idag vet vi hur fel det var. När man gjorde de första datorerna så fanns det någon som sa att nu bygger vi den största datorn som någonsin kommer behövas. Med så mycket minne. Så att det aldrig någonsin kommer att behöva så mycket någon gång. Och vi vet idag att det har tusendubblats och åter tusendubblats dessa minnesarier. Därför att det räckte inte till. Det exploderar. Vi vet vad som har hänt med internet. Vi vet vad som har hänt med mobiltelefonin. Alltså det är ju en hel vetenskap att få en mobiltelefon nu. Alltså när jag fick min första mobiltelefon så var det för att ringa på den. Och idag får man nästan fråga när man kommer in i affären. Går det att ringa på den också? Eller går det bara köra MP3, JPG och allt vad det nu heter för någonting? Och SMS och MMS och allt. En hel vetenskap som man finurlar in i den här lilla apparaten och får den att fungera. Och denna lilla apparat gör att du och jag alltid kan hålla kontakt med varandra. Hurra vad bra! Ja, ibland är det ju det. Men samtidigt så vet vi ju att det här ger stress. Barn och ungdomar idag lever i en total stress som man inte gjorde förut. Därför att man alltid ska vara anträffbar. Man har mobilen på även på natten. Om någon skulle vilja nå mig på natten. Alltså den här... Det här är tokigt. Det här är hysteriskt. Men vad är det jag vill komma? Teknikutvecklingen har också gjort sådana framsteg. Som vi för 20, 30, 40 år sedan sa. Det är inte möjligt. Det kommer aldrig att kunna vara möjligt att åstadkomma detta. Och nu ser vi att vi är där. Vi är där. Det står i Bibeln så här att när Jesus kommer så ska hela världen kunna se det. Hur ska det kunna vara möjligt? Tänkte man för 50 år sedan. Hur ska det kunna vara möjligt? Tänkte man på 1800-talet. Hur ska det vara möjligt, tänkte man på 1000-talet. Hur ska det kunna vara praktiskt genomförbart? Hur ska alla kunna samlas på samma plats och se samma sak? Det går ju inte. Och idag vet vi att det är fullt möjligt. finns webbkameror, övervakningskameror överallt idag. Det finns ingen stans i stadsmiljön som du kan vara säker på att du inte blir filmad. När du är inne i en affär kan du vara övertygad om att du blir filmad och registrerad varenda sak du gör. Så när Jesus kommer tillbaka så kommer antagligen man kunna ladda ner detta på internet minuten efter, därför att någon har spelat in det med en mobiltelefon, en webbkamera eller på något annat sätt. Bibeln talar om att Jesus ska komma tillbaka för att hämta dem som tror på honom. Och det ska bli en intressant dag. Jag hoppas att jag får vara med den dagen och få uppleva det. Därför jag har funderat så mycket på hur det kommer att vara. Att plötsligt en dag ryckas honom till mötes. Det är fantastiskt. Där vill jag vara med. När kommer då det här att ske? Det här är ju den stora frågan. Vilken dag och vilken tidpunkt kommer det att ske? Vi läste här att ingen vet det. Ingen av oss vet det. Ingen av änglarna vet det. Inte ens sonen, eller Jesus, vet om vilken dag som han kommer att få hämta oss hem. Utan det är bara far i himlen som vet det. Fadern vet det. Det finns människor som har satt sig ner och grundligt studerat Bibeln. Och läst och läst och jämfört i olika bibelställen. Tolkat i olika symboler och skeenden. Och försökt tolka in det i nutiden. Och så har man sagt att Jesus han kommer tillbaka det året. Det året är det som Jesus kommer tillbaka. Och de åren som man hittills har satt ut har passerat allesammans. Jaha, då hade de fel. Ja, då hade de fel. Jag tror fortfarande på det som står i Bibeln. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Jaha, men då får vi lägga åt sidan. Då spelar det ingen roll om man kommer nu eller om 10 000 år. Det spelar ingen roll. Jo, det spelar roll. Alltså perspektivet spelar roll. Varför spelar det någon roll? Jo, därför att vi måste förstå om tiden är lång eller kort innan Jesus kommer tillbaka. Det kan vi ta reda på. Det kan vi se. Men vi kan inte säga att han kommer idag. Eller om han kommer om 10 år. Eller om 100 år. Exakt dag, det kan vi inte säga. Och det ska vi inte heller säga. Men vi ska gå tillbaka lite grann till de sakerna som vi pratade om. Vi ska prata om miljöpåverkan. Därför Bibeln beskriver att det kommer att vara en miljöpåverkan på den här världen som man inte har sett tidigare. Den talar om jordbävningar, den talar om jättevågor, den talar om stormvindar, den talar om natur som dör och så vidare. Vad är det vi ser idag för någonting? Ja, säger en del vetenskapsmän. Det är inte fler jordbävningar idag, bara det att vi är bättre på att mäta det. Det är inte fler vågor idag än vad det har varit tidigare, bara det att vi inte har fått information om det tidigare. Jag tror att det vi ser, det är en acceleration av saker som allesammans tillsammans håller på att visa på att Jesus kommer snart tillbaka. Vi kan se att vi håller på ta koll på denna vår värld genom vårt resursutnyttjande och överutnyttjande av resurser av den här planeten. Så vi håller på att ta koll på den, bokstavligt talat. Vi håller på att bränna hål på skyddslagret runt omkring vår planet. Så att snart så kommer vi inte att kunna skydda oss mot solens strålar. Står det i Bibeln? Ja, det står i Bibeln. Står det om översvämningar? Ja, det gör det. Vad talar forskarna om idag? Jo, det är att jätteglaciärerna håller på att smälta ner idag. Var tar de vägen någonstans? Jo, de går ut i havet naturligtvis. Och då stiger det. På punkt efter punkt kan man se att miljöpåverkan är någonting som vi ska ha ögonen på som kristna för att kunna se. Snart kommer Jesus igen. Snart kommer han tillbaka. Situationen i Israel då. Vi har ledarna i de palestinska områdena nu. Som vill sätta sig ner tillsammans med ledarna för Israel. Och diskutera hur man ska komma fram till en överenskommelse. Och där har alla arabstaterna runt omkring satt sig ner och diskuterat. Hur ska man komma fram till en fredlig lösning på det här? Och så har man ett förslag på att lämna tillbaka områden. Öppna vissa saker, riv muren och så vidare och så vidare. Det är ett långt, långt steg innan det kan bli en fred där nere. Och jag är faktiskt sån. Så att jag tror att det kan bli en period av fred runt Israel där det blir lite lugnt innan det exploderar. Bibeln talar om att det kommer att bli fullständigt kaos i det här området så småningom. När man då vet att Irak är helt upp och ner. Och USA har en opinion som allt mer börjar kräva att ta hem våra soldater. Vi måste få hem våra pojkar igen. Vad händer när USA lämnar Irak? När det redan nu dödas massor med människor varje dag. Vi har en regim i Iran som över allt annat avskyr och hatar staten Israel. Som håller på att framställa kärnvapen. Nej, det säger de att de inte gör. Men vi anar att de skulle kunna göra det. Därför deras teknik är så långt gången så att de skulle kunna börja producera kärnvapen. De har kunskapen och de har materialet till det. Ni vet också att alla dessa oljepengar. Och det är massor med miljarder dollar som det handlar om. Skulle kunna vara ett riktigt, riktigt hot mot lilla staten Israel. Det enda som ger trygghet i det hela är att Gud har lovat att vara med sitt folk. Han har lovat att vara med sitt folk hela vägen. Tack och lov. Och vi ska be för staten Israel. Vi ska be för folket där nere. Vi ska be för dess ledarskap. Och vi ska be för processerna som är där nere. Att Gud får sin hand med. I varje detalj, i varje sak. Så att det får bli på bästa sätt. Talar Bibeln någonting om sekulariseringen då? Ja, det gör den också. Det gör det. Och den talar om en likgiltighet inför det här med det kristna budskapet. Att det inte blir så väsentligt. Och det är väl precis det som sekularisering har som mål och sikte. Ja, ni får gärna vara i er lilla förening och har er lilla verksamhet. Så länge ni gör det väldigt isolerat och inte stör runt omkring, så får ni gärna ha en liten grupp där ni samlas. Om ni trivs med det, så gör ni det. Men så fort församlingen börjar att vara ett litet hot eller gå emot på något sätt i det här samhället, så hojtar man högt mot församlingen idag. När församlingen ställer sig och uttalar sig i homosexfrågan till exempel, så hojtar den här världen högt, högt, högt. Därför det finns en lobbyverksamhet som är total i det här landet idag. Och det enda vi kan göra är att läsa vad Bibeln skriver om vad som är rätt, vad som är fel, vad som är synd och vad som är rent. Det är det enda vi kan göra. Och det är vi ganska tydliga med vad som gäller när det gäller olika frågor, bland annat homosexfrågor. Teknikutvecklingen. Som jag sa, när Jesus kommer tillbaka, så är det snart möjligt, eller det är möjligt för alla att kunna se vad som händer. Kameran riktas på olika håll och man kommer att kunna följa förloppet. Det är också förberett för att vilddjurets märke ska kunna inopereras i människor. Alltså vilddjurets tal i pannan eller på handen. Det är ingen utopi. Det är ingen science fiction. Utan det är en total verklighet idag. I alla stora företag idag, och även små, så har man problem med datasäkerheten. Man prövar alla möjliga och omöjliga vägar för att nå en högre säkerhet. Och hela tiden stöpar man på att det finns användare som är osäkerhetsfaktorer. Vi ska komma ihåg lösenord. Hur gör jag det? Ja, jag har dåligt minne. Jag skriver upp det någonstans. Jag har det under bordsskivan eller bordsunderlägget eller på något annat bra ställe där ingen kommer på det. Och så har jag alla mina inloggningsuppgifter till bank och till jobb och till allt vad det nu kan vara för. Det är klart att det är livsfarligt. Det skulle vara suveränt om jag kunde ha det inopererat i handen, eller hur? Dels kommer ingen åt det, och dels har jag det alltid med mig. Eller i pannan, så kan de inte ens hugga av mig handen och få tag på det. De får hugga av mig huvudet i så fall. Och det är ju lite magstarkt, eller huvudlöst. Det finns teknik som vi för 50 år sedan inte hade en aning om skulle vara möjlig att använda, men som vi ser idag, det är möjligt och det passar precis in i det som Bibeln har beskrivit. Under den sista tiden så kommer mycket av det här att användas. Ska man då som kristen ta avstånd ifrån allt vad teknik heter? Ja, då får jag sluta jobba. Ja, en datanörd. Men jag tror att vi som kristna, vi ska använda de gåvor som vi har fått på olika sätt. Vi ska göra det på ett klokt sätt. Men vi ska också vara väldigt vakna för vad det är som händer i världen idag. Det är inget ont. Teknikutvecklingen går framåt. Men det har en konsekvens. Och det leder fram till någonting. Det pekar fram mot någonting. Och det är någonting. Det är att Jesus kommer tillbaka. Jag vet inte om han kommer idag. Jag vet inte om han kommer imorgon. Jag vet inte om han kommer nästa år. Eller när han kommer. Det enda jag ser, tiden är mogen. När ni vill veta om sommaren är nära, säger Jesus, Så gå fram till trädet och känn på knopparna. Är de då lite mjuka så vet ni att sommaren är nära. Alltså det är precis det handlar om. När vi ser allt detta hända nu så förstår vi att tiden är väldigt nära till att Jesus kommer tillbaka. Väldigt, väldigt nära. Det ska vara som en Noas dagar. När människor sådana kommer. Hur var det på Noas dagar? Var det något speciellt då? Nej, man åt och drack. Det gör vi nu också. Man gifte sig och blev bortgift. Ja, det händer väl nu också. Alltså det var ett vanligt liv, en vanlig vardag, en grå trist vecka, inget speciellt, ingen hälskrift på himlen. Nu kommer syndafloden, nu är det dags att gå in i arken. Utan när floden kom så var det en vanlig dag. Dessförinnan hade det varit vanliga dagar också. När man passerade Noa och så sa man: hör du Noa, vad är det du håller på med? Du bygger den största båt vi någonsin har sett. Du har bara missat en liten detalj. Det är att det inte finns något vatten. Hur dum i huvudet får du vara, rent ut sagt Noa? Och man gjorde sig löjlig åt honom. Man hånade honom. Men det kom en vanlig grå tisdag eller onsdag eller fredag eller någonting sånt här. För det var allvar. En helt vanlig dag då man åt och drack, gift eller bortgift. Då hände det. Och en sån grå vanlig dag utan eldskrift på himlen så kommer Jesus att hämta dem som är redo. Och då är det inte läge att säga: åh, just det, nu måste jag bli redo. Nu är det dags för mig. Knack, knack, knack. Noa, du vet det där jag sa om att det inte fanns vatten här. Jag menar ju inte riktigt så. Skulle du kunna öppna dörren nu så åker vi tillsammans. Jag kan sköta grisarna in i arken här. Jag fixar till för grisarna så att de får det bra. Jag kan också ta sprutsarna om du vill. Det var för sent. Därför att Gud hade själv stängt till porten till arken. Det fanns ingen möjlighet att öppna den. Den dagen när Jesus kommer så kommer många att säga att jag inte var beredd. Jag visste ju det här. Jag har ju hört det. De har ju talat om det alltid. Och ändå så var jag inte med på det. Hur kunde jag missa detta? Hur är man då beredd? Ja, det är att vara frälst. Det handlar om. Och att leva ett liv nära Jesus. För frälsning är inte en engångsupplevelse. Nu är jag hemma. Utan det är att se till att jag blir kvar där hemma varje dag. Det är att se till att jag blir kvar i min tro varenda dag. Även den grå vanliga tisdagen. När Jesus kommer tillbaka. Så ska jag se till att jag är hemma. Halleluja. Påverkar det här oss då som kristna? Om du nu är härligt frälst, du är hemma så att säga, och du är glad i Jesus, du älskar Jesus av allt ditt hjärta, så det är underbart. Men mig fyller det med en viss nöd i mitt hjärta. Alltså jag är inte nöjd att jag är hemma. så efter att få räcka min hand till människor som är borta. Som inte är hemma hos Jesus. Som inte har kommit fram och tagit emot Jesus i sitt hjärta. Så har jag en sån nöd i mitt hjärta. Tänk om min hand kan få hjälpa en människa till att ta steget över. Om jag kunde köpa frälsning för en människa för 1 miljon, så skulle jag omedelbart gå till banken och låna 100 miljoner. Jag skulle låna så mycket pengar jag kunde få för att köpa människor in i himlen. Jag kan inte det. Det enda jag kan göra är att räcka ut min hand och säga: jag kan ge dig vägledning så att du hittar hem. Den handen vill jag utsträckt till människor idag. Det finns alltså kärleken till Jesus och längtan efter att föra människor fram till Jesus. Det är uppfinningsrikt. Det är ungefär som kärleken till en annan människa. Den är också uppfinningsrik för att hitta vägar och sätt. Jag tror att den helige ande vill hjälpa oss att hitta vägar in i människors liv. Ibland pratar man med människor och säger man: du skulle bli frälst. Du skulle få tag om det som jag har. Och så märker man det totalt stängd dörr. Det är som en tät murad vägg när man tar fram någonting om att du ska bli frälst eller du behöver Jesus. Då är kärleken till människan och kärleken till Jesus uppfinningsrik. Så ibland så säger den helige ande: men gå iväg och köp den här skivan till honom eller henne. Eller köp den här boken. Eller ge den här traktaten. Eller skicka internetlänken till honom och henne. Som de kan få läsa. Som de kan få se lite mer av det här. Och ofta, så när det inte går fram med att man inbjuder så här personligt, så finns det andra vägar som den helige ande visar på, som vi istället får gå. Och så får man gå runt den här väggen. Runt den här totala betongmuren som är emellan. Därför att det finns en väg som den helige ande når in till människor. Och min längtan är: tänk om du och jag skulle få räcka handen till en människa nu som får komma till tro. Alltså Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men vi kan inte räcka handen till alla människor och säga: kom nu allihopa. Men ett rimligt mål för dig och mig vore väl att få räcka ut handen till er. Vad innebär att räcka ut handen? Jo, det börjar alltid med att du och jag lyfter den här människan inför Gud i bön. Och så börjar man att be om att Gud ska få öppna den här människans hjärta för evangeliet och för frälsningen. Och sen börjar man att be för sig själv: Gud, gör mig till ett redskap i din hand som får vara fyllt av den helige ande. Som får lätt av den helige ande. Så att jag får komma rätt i det här. Då kan det vara suveränt att bjuda in till en konsert. Där det inte är så mycket mötestradition. Där det inte är så, kanske man är rädd att det är så mycket av högmässa. Utan på något annat sätt bjuda in till ett café eller till en konsert eller något annat. Eller att få vara med och dela musik, litteratur eller på något annat sätt som Herren ger oss till att göra. Den dagen när Jesus Jesus kommer tillbaka. Så kommer han att säga så här: Hans, vi ska gå igenom ditt liv lite grann. Vi ska titta lite grann på hur ditt liv har varit. Så konstaterar den allsmäktige att Hans, han är frälst och han älskar Jesus. Men jag vet inte vad jag ska svara den allsmäktige när han frågar: varför har du ingen med dig, Hans? Varför är det så få som du har fört fram till frälsningen? Jag vet inte vad jag ska svara den dagen. Min längtan är istället inte att få prestera för mig själv, men att få nyttja den tiden där jag har förstått så mycket. Att de år som jag har fått här och nu, de har Gud gett mig för att han vill använda mig. Och han vill använda dig. Han har inte gett av en tillfällighet, utan det finns ett ändamål med det. Och det är att vi ska tjäna Gud. Och du kan säga: jag är ingen evangelist. Jag har inte den gåvan. Jag tror inte att du behöver vara en utpräglad evangelist för att vara öppen för den heliga anden och dela med dig av ditt liv och din frälsning för andra människor och få se när den heliga anden verkar till människors frälsning. Jag tror att Gud kommer att överraska både dig och mig när vi söker honom och sedan börjar titta ut över de människor vi har runt omkring oss. Vem vill Jesus frälsa först? Av dem jag har omkring mig. Vem vill han ta tag i först? Och så får vi gå på Herrens väg. Se till att du är redo när Jesus kommer. Håll din kärlek varm till Jesus. Och var så öppen för hur Jesus vill använda dig för människors frälsning. Han kommer snart. Amen.